Drömmen om att köra sportbil gick upp i rök. Presentkortet gick inte att använda.
Något roligt att se fram emot. Och sen är det helt omöjligt att liksom genomföra det.
Pontus försökte boka tid hos upplevelseföretaget i flera år. Vi ska separera, men min sambo förhalar processen. Vad kan jag göra? Vi svarar på lyssnarnas frågor här i Plånboken med mig, Linda Akten. Helikopterflygning, spabesök eller kanske köttprovning. Flera företag säljer presentkort med upplevelser. Och det här kan kännas som en både kul och personlig gåva. När Robina Kibucka köpte ett presentkort till sin sambo Pontus Bergfält var tanken att bjuda på en riktigt snabb bilresa. Istället hamnade Pontus i en utdragen process.
Det var tänkt att det skulle vara något fint. Vi skulle klä upp oss och se lite, så här, lite klassisk och fin ut, en Porsche, och ta lite bilder.
Och så skulle ni ut och åka i bilen en stund?
Ja, precis.
Det är september 2023 när Robina Kibucka köper ett presentkort i födelsedagspresent till sin sambo Pontus. Han ska få köra en Porsche. Presentkortet inhandlas för 657 kronor hos företaget Happy Day, som enligt egen beskrivning säljer unika upplevelser som är fartfyllda, smakrika eller avkopplande av hög kvalitet.
Det går jättefort att boka på nätet. Man får det där värdebeviset på mejlen och så får jag den där presentasken. Så det ser så ganska fint ut liksom, när man väl ska ge det här presenten.
Och när Robina köper presentkortet till sin sambo Pontus passar hon även på att beställa en ost- och vinprovning för två till Pontus mamma som ska fylla 70. Den kostar 958 kronor. Giltighetstiden på båda presentkorten är 3 år.
Jag brukar gå upp lite tidigare.
När det väl är dags att fira sambon Pontus förbereder Robina för frukost på sängen.
Då har jag bakat en tårta. Det var 40 ljus jag skulle ha på, liksom så.
Hade du 40 ljus på?
Yep. Ja, verkligen.
Robina väcker Pontus med födelsedagssång, tårtan med alla ljusen och så presentkortet från Happy Day till sin motorintresserade sambo.
Ja, det var ju en glädje. Det är ju givetvis en pojkdröm för många män att få köra en riktig sportbil någon gång i livet. Få förunnat att få göra det.
En pojkdröm, sa du?
Ja, lite grann. Tittar du hos de flesta pojkar så leker man med bilar från småbarnsåren ända upp i vuxen ålder. Det är bara att leksakerna blir dyrare allt eftersom, ja.
Pontus loggar in med koden han fått från Happy Day och aktiverar kortet för att kunna boka en tid som passar för Porsche-körningen.
Ja, jag gick ju in på deras sida då i förhoppning att jag skulle kunna hitta lite olika tider att välja mellan. Minnesbilden är att det året hade de två event. En på vår försommar och en efter liksom, ja, slutet av sommaren helt enkelt.
Och vad hände sen då? För de gick inte att boka de där första två tillfällena, de var fullbokade. Vad händer nästa år då, så att säga?
Jag mejlade fram och tillbaka med dem ganska regelbundet för att försöka jaga på och ligga på och hitta en tid. Efter några mejlsvängar så frågade de mig om jag ville bli uppsatt på en bevakningslista eller en prioriteringslista där man då skulle få direkta utskick så fort de släppte nya tider. Det vill jag givetvis.
Samtidigt som Pontus mejlar fram och tillbaka med Happy Day och till slut blir uppsatt på en priolista så försöker Pontus mamma få till en ost- och vinprovning. Den där andra presenten som Robina köpt från Happy Day.
Hon är ju 70 plus och det var inte så lätt för henne att hänga på låset och logga in och allt det där vad det krävdes. Så hon började ju mejla dem och ville prata med en person och det lovade dem, men det var aldrig någon som ringde upp.
Robina och Pontus hjälper också till med att hitta en tid till Pontus mamma för ost- och vinprovningen. Och till slut hittar de en tid som går att boka.
Och då blev ju alla så här lättade och glada och så. Hon bokade upp sin väninna, hon ändrade liksom hela sitt schema. Men bara för någon vecka innan så avbokade företaget utan någon hänvisning till en annan tid.
Så småningom lyckas de boka ytterligare en tid för provningen. Men även den avbokas utan erbjudande om ny tid. Och Pontus, han fortsätter att försöka få till en tid för Porsche-körningen. Priolistan han står på resulterar i 2 mejl med erbjudande om tid. Det första erbjudandet är en tid mitt i sommaren, då Pontus redan är uppbokad på annat.
Det andra mejlet som jag fick, då släppte de tider i Malmö och i Växjö. Jag bor i Stockholm idag. Känns lite för långt att resa för en upplevelse som beräknad att ta 15 minuter.
Trots att det nu snart gått 3 år har varken Pontus eller hans mamma kunnat använda sina presentkort. Pontus har fått erbjudande om att köra Porsche inom ett rimligt avstånd vid ett tillfälle. Och när Pontus mamma efter många om och men lyckats boka tid för ost- och vinprovningen har den avbokats 2 gånger om. Pontus mamma har krävt att Happy Day ska betala tillbaka presentkortet innan det brinner inne, men det vill företaget inte göra. Och att förlänga giltighetstiden på värdebevisen för ost- och vinprovningen för 2, det kostar 790 kronor.
Och det är man ju inte så jävla sugen på att göra. Har man köpt ett presentkort, försökt boka en upplevelse, det går inte att boka, då vill man inte betala mer pengar för någonting som man inte riktigt tror på.
Fanns det någonting så där i efterhand som du känner att ja, men det här kunde jag gjort mer, jag kunde lägga på mer, jag kunde gjort på ett annat sätt? Vad tänker du?
Nej, i mitt fall finns det ingenting jag kunde ha gjort mer. Jag har jagat dem och jag har legat på. Jag har bevakat den här hemsidan och tittat efter tider. Trots att jag står i den här kön där jag ska få utskick så fort tider släpps. Så nej, jag har verkligen gjort allt jag kunnat.
Och vad tänker du om att din födelsedagspresent, vad blev det av den?
Det blir ju en besvikelse och det blir även en liksom tråkig känsla att man får någonting av någon som betyder mycket för en. De har verkligen tänkt till och velat ge någonting som känns personanpassat, något roligt att se fram emot. Och sen är det helt omöjligt att liksom genomföra det. Så det känns ju lite som att de säljer platser, de säljer presentkort i mig vetligen obegränsat antal. Men platserna är ju uppenbarligen väldigt begränsade. Så det känns lite som att det är ett inbyggt problem i hela affärsmodellen, att man kan sälja fler upplevelser än vad man kan erbjuda. Och det är jädrigt illa, skulle jag säga. Det är verkligen att lura konsumenten.
Det känns inte bra. Jag känner mig som jag bluffat. Och ja, det var inte så jag hade tänkt att det skulle vara.
Det sa Robina Kibuka, reporter var Elias Kranz. Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter, välkommen.
Tack.
Presentkort som inte går att använda. Det låter som en ganska värdelös present.
Ja, i det här fallet i alla fall.
Vilket ansvar har företaget att kunna leverera det de utlovar?
De har ett ansvar att leverera det man har avtalat om inom den tidsfrist som man har satt upp, som man har kommit överens om. Oavsett om det finns bokningsbara tider eller inte, då måste de ju fixa fler tider om de har sålt fler kort än vad det går att boka upp tid för.
Vi har sökt Happy Day som har valt att inte medverka. De skriver i ett mejl att de har brustit i sin hantering av vinprovningen och ber om ursäkt för det. Kunden ska inte behöva betala för att förlänga giltighetstiden när det är företaget som flyttat fram datumen. Och när det gäller Pontus utlovade Porsche-körning svarar Happy Day att det är tråkigt att han inte haft möjlighet att delta i upplevelsen under sin semester. De skriver, av säkerhetsskäl genomförs körningar med supersportbilar endast under sommarhalvåret, vilket framgår på den sida där kunden köpte presentkortet. Maria, är det tillräckligt tydligt på hemsidan att tillgängligheten är begränsad?
Nej, det står mycket väl på hemsidan att man kör Porsche mellan maj till september. Men då kan det ju vara 3 säsonger som han har försökt boka in utan att hitta en tid. Alltså har de sålt fler presentkort för den här upplevelsen än vad som är möjligt att leverera.
Men att föreslå en tid i Malmö då, när kunden som i det här fallet bor i Stockholm, är det ett rimligt erbjudande?
Nu vet inte jag exakt hur det står när man bokar. Jag har varit inne på hemsidan och så att det finns ju möjlighet att köra från södra Norrland till Skåne. Jag förutsätter att man väljer en plats där man kan köra, som är i närheten där man bor. Och det måste ju vara rimligt att kunna boka in inom ett rimligt avstånd så att inte man åker 50-60 mil för 15 minuters upplevelse. Det är helt orimligt.
Men det här med rimlighet, om vi pratar om antalet bokningsbara tider, var går gränsen då? Alltså hur många erbjudanden om tider har man rätt att kräva som kund?
Alltså det här är ju någonting som vi får titta analogt, alltså som om skuldebrevslagen gäller. Och då har ju företaget en skuld till konsumenten att leverera en bokningsbar tid. Och har de inte bokningsbara tider, då får de ju lägga in flera bokningsbara tider. Då kanske de får anlita fler företag eller utöka avtalet med de företag som levererar de här körningarna. De ska inom tidsfristen leverera. Man ska inte behöva försöka gång på gång på gång, utan du ska ju få det. Jag vill boka in en tid och det är skillnad om man kommer kanske sista veckorna. Men här har han ju börjat liksom när han har fått presentkortet och inte hittat en tid. Det är inte acceptabelt.
Vad har företaget att vinna på att det finns så få tider att boka?
Ja, de får ju pengar för någonting de inte behöver leverera. Det är ju en bra affärsidé.
Men tror du att det är så utstuderat?
Jag hoppas att det inte är det. Men det är alldeles för många som klagar till oss konsumentvägledare. Evenemang som inte går att hitta tider. Och det kan vara kroppsbehandlingar, det kan vara ballongflygningar, det kan vara vinprovningar och liknande. Men vi hör det ju med jämna mellanrum från konsumenter att man köper någonting och sen när man ska boka en tid så går det inte. Vill man förlänga kostar det pengar och det är inte okej.
Efter att vi kontaktade Happy Day i förra veckan så har Pontus fått ett mejl med erbjudande om att boka en körning. Happy Day skriver till oss också att de kommer att hjälpa både Pontus och hans mamma att hitta nya tider. Vad tänker du om det?
Ja, det är en självklarhet. Det skulle de ju ha gjort för länge sedan.
Men de kunder som inte har fått den här gräddfilen då? För att det är ju flera kunder som du säger som har klagat på det här. Det har kommit in flera anmälningar till ARN med just den här typen av problem. Vad kan de kunderna göra istället?
Alltså då ska man ju kräva att man får pengarna tillbaka. Företaget skriver att om de förbehåller sig rätten att ändra utbud eller ställa in aktiviteter och då erbjuda något annat som ligger inom rimligheten vad man skulle kunna jämföra med. Men jag som konsument får liksom inte samma möjlighet. Jag ska då bara acceptera att bokas om till någonting annat och inte få pengarna tillbaka. Så företaget förbehåller sig en massa rättigheter att ändra och även med pristillägg om det är så att aktiviteten har blivit dyrare. Men jag har inte rättighet att få avboka om jag inte får det jag har bokat eller försöker boka. Och jag har heller inte rätt att få tillbaka pengar om de skulle boka om mig till någonting som är billigare. Så det är bara fördelar för företaget och nackdelar för konsumenterna när inte tjänsten liksom kan utföras.
Du var inne på det tidigare, att företaget har en skuld
ja,
till
konsumenten. Ja, de har ju en skuld för konsumenten har betalat någonting som företaget är skyldig att leverera.
Så rent konkret, vad ska den som har råkat ut för det här göra?
Får man inte tillbaka pengarna från företaget så tycker jag man ska gå till Allmänna reklamationsnämnden och också då visa att de här tiderna har jag försökt boka om. Det går inte att boka. Jag får ingenting för de här pengarna som jag har betalt för.
Presentkort är ju en populär gåva, både ge bort och många tycker om att få det också. Vad skulle du säga, vilka är de vanligaste riskerna med en sån gåva?
Ja, väldigt vanligt är ju att man glömmer bort det, det ligger i en låda och sen har det gått ut och då är det värt ingenting. Eller att, som i det här fallet, att det inte går att boka om. Eller alltså att du försöker boka men det går inte, det finns inga lediga tider. Eller att företaget går i konkurs och då står du med ett presentkort värt många tusenlappar kanske som du inte har någon nytta av om inte du har betalat med kreditkort och kanske kan gå till kreditgivaren och kräva pengarna tillbaka.
Men om jag nu ändå vill ge ett presentkort, en typ av presentkort, vad kan jag göra istället då?
Ja, jag föreslår att då gör du ett eget och sen så betalar du för aktiviteten när den som du vill ge bort gåvan till vill nyttja den. För då är det ju ingen risk att pengarna hamnar på ett företagskonto som bara ett extra plus.
Men det kanske blir lite jobbigt att säga att nu har jag bokat det här, kan du swisha mig?
Nej, ja, man kan ju betala direkt till företaget. Mm. Då.
Maria Wisell, Sveriges konsumenter, tack för att du kom hit.
Tack.
Då har det blivit dags att säga hej och välkommen till Tove Lindgren.
Hej.
Du är jurist.
Ja.
Med inriktning på civilrätt.
Det stämmer.
Ska vi köra igång direkt?
Vi kör.
Lyssnarfrågor gäller nu. Första frågan kommer här. Vår son har nyligen gift sig. Kan han skriva äktenskapsförord i efterhand? Han äger en bostadsrätt och hans hustru har vad vi vet inga tillgångar med sig in i äktenskapet. Vänligen oroliga föräldrar. Tove, går det att skriva äktenskapsförord fast man redan hunnit gifta sig?
Ja. Ett äktenskapsförord har vissa liksom formkrav. Det måste vara skriftligt, det måste undertecknas och det måste skickas till Skatteverket. Man kan göra det inför att man ska gifta sig, men man kan också göra det under hela äktenskapets bestånd. Men det finns ju en skillnad och det är att innan äktenskapet har ingåtts, då så har man ju liksom lite leverage om man är den som vill ha äktenskapsförord. Då kan man säga att om jag inte får ha, som det låter nu då, kanske den här bostadsrätten som min enskilda egendom, vilket medför att man sen inte skulle dela den när äktenskapet tar slut, då vill jag inte gifta mig. Men när man väl har gift sig, då är utgångspunkten att man har liksom vid separationen rätt till hälften av den andras egendom, kan man säga lite förenklat. Så att det liksom leveraget har han förlorat.
Och leverage, vad menar du med det?
Det menar jag liksom med förhandlingspositionen. Han har en, så. Det har han förlorat, men det är fullt möjligt att skriva ett sånt här äktenskapsförord. Det som jag också tänker på eftersom föräldrarna skriver att han nyligen har gift sig, det är att den här utgångspunkten om att man delar egendomen lika när äktenskapet upphör, det finns liksom möjligheter att frångå den uppdelningen.
För det låter som att det är det föräldrarna är lite oroliga för, att deras son ska behöva dela med sig av den här bostadsrätten eller värdet av den om det skulle bli en separation.
Just det. Och där är svaret så här, jo, det behöver han göra nu. Men för väldigt korta äktenskap så kan man ibland liksom rucka på procentsatsen. Man brukar prata om en trappa där man liksom jobbar in sig med 20% per år i giftorätten. Men där ska också sägas att om man har haft en längre liksom samborelation innan så räknas den med i den här tiden. Så att oftast så blir det inte den typen av jämkning. Men det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord, men då måste man se till att hon vill det och är med på det eller accepterar det.
Hur vanligt är det då att man skriver ett äktenskapsförord i efterhand?
Det är inte ovanligt. Många gånger är det så, kanske när makarna gifter sig, att man antingen inte har tänkt på det eller att man har då ett ekonomiskt liv som inte liksom gör att man behöver det. Många gånger så kommer de här frågorna upp i samband med att en av makarna kanske startar något bolag eller den typen av verksamhet ihop med andra där man av liksom aktieägarskäl vill att aktierna ska vara enskild egendom och då kommer liksom äktenskapsförordsfrågan upp. Så det är liksom inget udda att man gör det efter äktenskapet har ingåtts.
Men det krävs att båda kommer överens om det då?
Det krävs det och det krävs det också, vill jag bara för tydlighetens skull, även om man ingår äktenskapsförordet innan. Det krävs alltid att båda är överens och undertecknar och alla de här formella kraven måste vara uppfyllda.
Men om nu sonen bestämmer sig för att ta upp det här med sin fru, då kanske han inte ska säga att det var mamma och pappas idé?
Nej, och jag tycker för all del inte att han ska göra det om han inte tycker det, utan det är hans mamma och pappa som tycker det. Men om han själv tycker det, då, det är klart, sådana här samtal tycker många är lite obekväma i nära relationer, men man måste ha dem. Alltså den ekonomiska dimensionen av att ha en nära relation, den finns, vare sig vi pratar om den eller inte. Så att det är klart att han ska överväga det här, men det är han som ska fatta beslutet förstås.
Det hoppas vi att han gör. Vi går vidare. Nu ska det handla om en inte helt harmonisk separation. E skriver så här: jag håller på att separera och vår gemensamma lägenhet ska säljas. Problemet är att min före detta partner medvetet förhalar processen. De värderingar vi fått av två olika mäklare som jag har tagit dit, det är också jag som har städat lägenheten inför varje besök, de tycker han är för låga och han säger att han vägrar sälja till det priset och att vi kan få ett bättre pris om vi väntar något halvår. Han har inte heller råd att köpa ut mig. Hur kommer jag vidare, undrar E. Tove, vad säger du? Hur ska E göra nu?
Ja, det här är inte helt enkelt, men det här är helt vanligt. Jag kan börja med att säga att det här är, just nu så håller vi på att få förändrad lagstiftning i bodelningsfrågor som beror på, som har sin bakgrund i, att vi vill ha mindre av liksom förhalningar i de här processerna. Men det första man kan säga är att rättsligt sett kan man inte tvingas samäga egendom med någon annan. Så att hon kan ta sig ur det här dödläget. I första hand tycker jag att hon ska begära en bodelningsförrättare. Det gör man hos tingsrätten, kostar 800-900 spänn. Och den kostnaden delas då på de... Ja, det framgår inte här om hon är sambo eller om de är makar, men det delas dem emellan. Och den personen hjälper till att fördela egendomen och kan fatta beslut om fördelning. Så att det som fördelen med att få en bodelningsförrättare, det är att den personen har liksom juridiska eller formella möjligheter att driva på processen.
Brevskrivaren låter ju inte så sugen på att bo kvar med sitt ex. Vad händer om hon bara flyttar ut i väntan på försäljning? Behöver hon fortfarande betala för det här, den här lägenheten?
Det beror på vad de har för kostnader kopplade till lägenheten. Alltså, om det är en bostadsrätt och de båda två är medlemmar i bostadsrättsföreningen, ja, då kommer hon ha en skyldighet att betala avgiften till exempel. Om de har lån så brukar det alltid vara så att banken har solidariskt betalningsansvar för gäldenärerna, alltså för de här personerna. Så då behöver hon också betala. Däremot så är det så här, flyttar hon ut och då kan hon ju liksom säga upp till exempel alla abonnemang och sånt där. Det kan man ju göra och så får väl han teckna dem då. Det finns ju, kan finnas anledning att man inte vill flytta ut och liksom skriva sig någon annanstans under allt för lång tid. För att det kan också påverka liksom vad man sen har för behov när det där ska bodelas. Så att mitt nummer ett liksom tips, det är verkligen att inte vänta på, om hon tycker att det verkar här som att han är bekväm med situationen som den är, då kanske det är hon som behöver ta stegen. Och då är det liksom bodelningsförrättare. Man kan också söka stöd hos det som heter familjerätten, som är liksom inom kommunen där man kan få hjälp med medling och sådär för att komma vidare ur dödläget.
Vi går in på nästa fråga. Jag behöver hjälp med en riktigt klurig gåta. Min partner och hans dåvarande flickvän flyttade in i en hyresrätt för cirka 20 år sedan. Båda stod på kontraktet även om det var min partner som hade bytt till sig lägenheten. Strax därefter gjorde de slut och exet flyttade ut. De kom överens om att hon skulle få en summa för att skriva av sig från lägenheten och hon tog gladeligen emot pengarna. Men någon avskrivning skedde aldrig från hennes sida. För 7 år sedan flyttade jag in i lägenheten. Jag och min sambo vill nu skaffa familj och behöver därför byta lägenheten. Men det går inte eftersom exet står kvar på kontraktet. Vi har gjort allt i vår makt för att få bort henne. Hyresvärden kan inget göra. Det är 20 år för sent för bodelning. Och vi har försökt prata med exet som totalvägrar att lyfta ett finger. Hon tycker att det är bra som det är, trots att hon är gift och har barn med en annan man sedan många år tillbaka. Läget är totalt låst. Vad ska vi göra, undrar Anonym.
Spännande, vilken gåta.
Ja, verkligen.
Vem som står på kontraktet är en fråga, men vem som har rätt att bo kvar liksom från och med nu, det är en annan fråga. Mer än att försöka liksom driva igenom den här överenskommelsen som de hade då för 20 år sedan om att hon skulle skriva av sig, så tror jag att det effektivaste liksom sättet, det är att höra av sig till hyresvärden och förklara att hon inte har behov av lägenheten. Hon har inte bott där på 20 år och så. Och sen kan man nog kanske därigenom få hjälp av hyresvärden med liksom vad man ska göra. Det kan vara så att man behöver säga upp kontraktet och sen då att den här mannen begär förlängning för egen del. Eller så gör man på något annat sätt.
Men hyresvärden lät ju inte så villig att hjälpa till här.
Nej, och det kan vara för att det de försöker få till stånd är ett byte, lät det som. Och för att få byta hyresrätten, då kommer hyresvärden säga så här, ja, då behöver hyresgästerna vara överens. Och just nu så är det två personer på kontraktet och den ena är helt omedgörlig. Så jag tror att det är det som liksom han ska fokusera på först. Brevskrivaren, som är sambon, har inte liksom något med det här att göra, eller på så här, för man har liksom inte rätt att bli upptagen som hyresgäst för att man är sambo med en hyresgäst. Man har rätt att bo där och så där. Men det är liksom den här mannen och hans ex som behöver driva det här. Och då tror jag att liksom det kan handla om att säga upp, som sagt, hyresrätten, det här gemensamma kontraktet, och sen begära förlängning för egen del, eller om hyresvärden har något annat tips. Men om det är så att den här mannen har kunnat liksom stå för hyran själv, låter det som då, i 20 år och så verkar det inte som att hyresvärden kommer ha något emot att man liksom minskar då hyresgästerna till en istället för två. Men bara som en sån allmän grej, så är det så här att hyreslagstiftningen, den har sin grund i bostadsbehov. Så att liksom att visa att det här exet har flyttat ut för 20 år sedan och har ett etablerat liv på en annan adress och inte är folkbokförd där och inte, det kommer räcka långt, tror jag, för att sätta igång processen. Och jag tror det är det man ska rikta in sig på mer än vi behöver byta
Det får man ta senare.
Det blir nästa steg i processen. Ja.
Vad vinner exet på att hålla på så här, tror du?
Jag tror att det kan vara så att hon kanske tänker, hennes barn kanske är 17 års åldern, och så tänker hon, det är inte så dumt, jag har kanske möjlighet till en hyresrätt där. Eller, det kan finnas olika skäl. Det kanske inte slutar på något bra sätt. Så hon vill bara allmänt inte hjälpa till eller vara aktiv och sådär. För annars så finns det ju inte så mycket att vinna. Ärligt talat så finns det ju en del att förlora, för att skulle det vara så att den här mannen plötsligt inte kan betala hyran, så är hon också medhyresgäst, så att hon riskerar ju att behöva betala hyra, till exempel. Men många gånger när det är såna här situationer där folk har haft liksom en närstående relation som de inte längre har, då kan det vara bara att man är såhär, du, jag tänkte lyfta ett finger för dig i onödan, ungefär. För rent ekonomiskt så liksom vinner hon inget på det här, som jag kan komma på så omedelbart i alla fall.
Nej. Bra. Tove Lindgren, tack för att du kom till Plånboken och svarade på lyssnarfrågor. Om du som lyssnar vill ställa din fråga hit till programmet, då gör du det på planboken@sverigesradio.se.
Det här bara ringer massa varningsklockor.
Har du blivit lurad som kund?
Säg upp det liksom.
Eller förd bakom ljuset av ett företag?
Nej, vad är det här?
Vill du veta vilka rättigheter du har som konsument?
Vi har ändå ett avtal där vi har skrivit på och avtalat ett lägre pris.
Hör av dig till oss så kanske vi kan hjälpa dig. Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
Från den här veckan, från och med den här veckan, så har Sommartablån i P1 dragit igång. Det betyder att Plånboken är något kortare än vanligt. Men vi hörs varje onsdag 11.04 hela sommaren, och så på repristiderna torsdag kväll och tidig fredag morgon. Det var allt vi hann med idag. Nästa vecka handlar Plånboken bland annat om hur handelsjättar som IKEA och andra stora företag förändrar våra städer och stadskärnor.
Folk söker sig inte hit, för det finns ju ingenting. Det är ett väldigt smalt och dåligt utbud.
Reporter idag var Elias Kranz, tekniker Joakim Lövgren, Lisa Nord var producent och jag heter Linda Akten. Och vill du höra det här programmet igen så finns det i appen Sveriges Radio. Där finns även alla tidigare avsnitt.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.